Ja, tack Jesus. Halleluja. Vi kommer inför dig just den här dagen, Fader. Med allt tack. Och vi prisar dig Jesus. Tack Jesus. Vi ska gå till Lukas 15. Om du har din bibel med dig så släpp Lukas 15. Vers 11. Om du inte har en bibel med dig så får du höra här. Det är liknelsen om den förlorade sonen. Jag kommer inte läsa hela, det är ganska lång text. För dig som inte har läst den här texten så handlar det om två söner och en far. Och den ena sonen begär ut arvet för att han vill ut och festa. Och han gör det och festar slut på alla sina pengar. Och så står det så här lite senare. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskivorna som skidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ändå var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och han tar fram gödkalven och han gör en fest för den här förlorade sonen som har vänt hem. Men den äldre sonen står utanför huset och undrar vad det är för fest som håller på här. Så han frågar en av tjänarna. Och han säger att din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Och då blev den äldre sonen arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. När han kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han har blivit återfunnen. Temat för dagens gudstjänst, eller min predikan, är allt mitt är ditt. Och jag är väldigt glad över att den här predikan gäller precis alla här inne. Det är svårt att predika för så här många människor. För man vill täcka in allihop så att alla får med sig någonting. Och jag tror att du som har kommit hit, oavsett vem du är, oavsett om du är för första gången eller kanske sista gången, du kanske bestämde dig idag att det var sista gången, så är det här för dig. Även om du är sonen som har slavat hela livet, allt mitt är ditt. Även om du är den förlorade sonen som blev återfunnen, allt mitt är ditt. Vi ska gå lite på djupet idag. Läsa lite bibel. Och jag har under min ledighet nu under julen studerat lite om förbund. Jag kom över en bok och den handlar om förbund, det nya förbundet och de gamla förbunden. Ja, Jag tror vi ska prata lite om dig idag. Ett förbund är en överenskommelse mellan två parter. Till exempel när två personer gifter sig så ingår de ett förbund. De lovar att vara varandra trogna in till döden skiljer dem åt. Och i Gamla testamentet så sluts många förbund. Jag ska försöka göra det här så att ni inte somnar nu. Och så att inte jag somnar också. Jag ska försöka göra snabbt och försöka komma till min poäng här. Många förbund slöts i Gamla testamentet. Någon som kan säga något förbund som slöts i Gamla testamentet? Jonathan och David slöt ett förbund. Ett vänskapligt förbund, va?
Noa.
Någon mer? Gud och Israel genom Moses och Abraham och så vidare. Aaron. Vi kan hålla på länge, men Gud sluter i alla fall många förbund i Gamla testamentet. Och till exempel då så slutar han ett förbund med Moses att föra ut Israels folk ur slaveriet i Egypten. Och han får ju de här 10 budorden, 2 stentavlorna. Och i Gamla testamentet så hebreiska då, det hebreiska ordet för förbund, det är bara. Och det kan översättas eller formas till att det är förbund såklart, men också att äta tillsammans eller att skära. Skriv upp det och kom ihåg det eller något. I det gamla förbundet bara så är det 2 parter då som har lika stort ansvar att leva upp till det här förbundet. Överenskommelserna. Och det är ett bindande och obrytbart förbund. Det är bindande. Och till exempel som med Mose. Gud gav lagen. Och Gud lovade att välsigna Israel. Och föra ut dem ur slaveriet i Egypten. Och föra in dem i det förlovade landet i Israel. Och man hade ju olika tecken då för de olika förbunden. Jag drar lite så här fakta nu. Så kan ni komma ihåg det. Man hade då olika tecken då. Mose fick stentavlorna. Abraham fick omskärelsen, att pojkar skulle omskäras. Noa fick en regnbåge. Om att den här syndafloden aldrig skulle ske igen. Som sagt, jag tar det lite snabbt för att jag vill komma till min poäng. Men som vi sjöng i den här sången förut, King of Kings. Jag känner att jag måste ta den texten igen, för att om någon inte kan engelska här så måste jag berätta för dig vad som sades i den sången. Precis, det nya förbundet. Och det heter det nya förbundet för att Gud har inte slutit något förbund efter det. Han slöt ett förbund för oss. Och det är lite annorlunda i Nya testamentet än i Gamla testamentet. Som i Gamla testamentet så hörde vi ju att båda parterna hade lika stor ansvar att hålla förbundet, hålla överenskommelsen. Men i Nya testamentet är det lite annorlunda. Där är det grekiska då. Men då är det ordet diateke, och det kan betyda att beställa eller ordna något för sig själv eller någon annan. Och till skillnad från i Gamla testamentet så slöt inte det förbundet baserat på mottagaren. Och mottagaren är ju vi. Det nya förbundet slöt när Jesus dog på korset. Genom hans blod så är vi fria, vi är friköpta från synd, från skam, från skuld. Och Gud är ju liksom den andra som sluter förbundet. Den är inte baserad på mottagaren, människan, utan den är endast baserad på styrkan hos den som är garanten, den som är ansvarig, finansiär, den som är betalar borgen för förbundet. Är ni med nu eller? Bra. Detta betyder att den starkare av de två parterna som är involverade tar på sig hela ansvaret att hålla överenskommelsen. Det är inte som ett kontrakt där båda försöker få ut så mycket som möjligt av varandra. Jesus skrev inget kontrakt när han dog på korset. Utan han var uppfyllelsen utav alla de gamla förbunden och överenskommelserna. Och genom hans blod så slöts ett nytt förbund för oss. Han gjorde inte skulden mindre, utan han tog skulden, all skuld på sig. All syndenskuld, och gav oss fullständig frihet från alla straff och all skuld. Och jag ska läsa den här låten nu. Den börjar med: in the darkness we were waiting, without hope, without light. I mörkret så väntade vi, utan hopp och utan ljus. Tills du från himlen kom springande, kanske är fel ord, men kom ner. Och det fanns nåd i dina ögon för att uppfylla lagen och profeterna och alla de gamla förbunden. Och genom en jungfru var du född. Och sen så sjunger man i refrängen: praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Alltså prisa Fadern, prisa Sonen, prisa Anden, tre i ett. Men jag måste läsa det här sista som vi sjöng. Och den morgonen när du uppstod, hela himlen höll sin anda, fram tills det att stenen rullades bort, för att offerlammet, alltså Jesus som offrades för oss, hade krossat döden. Och döden uppstod. Och jag är inte så bra på engelska, känner jag. I alla fall. Och Church of Christ was born. Kristus kyrka föddes. Och anden tände elden. Ja, ni fattar. Väldigt oförberett. Okej. Nu har ni fått lite info om förbund. Det nya förbundet. Alla är med på att det slöts av Gud för våran skull, för att vi skulle få liv, för att vi skulle få frihet. All vår skuld skulle bli betalad på korset. Och korset är grunden för våran tro. Det är där det börjar. Det är liksom det är därför vi får leva. Det är därför vi får liv. Men idag ska vi inte stanna vid korset, utan vi ska gå vidare till pingsten, pingstdagen, och vad som hände där. Vi kommer tillbaka till det sen. Hur ställer vi oss då under det nya förbundet? Jag har tre steg, och jag brukar gilla när det är lite konkret så här. Steg nummer ett, bara lite snabbt: åkalla Gud. Vad betyder det då? Vi behöver erkänna att vi är i behov av Guds förlåtelse. Vi behöver hjälp. Och i gymnasiet när jag gick där så var det en som sa: ni kristna är ju så svaga. Och jag gick hem och var lite arg. Men sen tänkte jag, vi är ju svaga. Men skillnaden är att vi har erkänt det. Vi behöver erkänna att vi är svaga. Och vi behöver erkänna det inför Gud. Den som säger sig vara utan synd, den säger att den inte behöver Gud. Den behöver inte Jesus. Du behöver erkänna att du är vilsen utan utan Gud, utan det som Jesus gjorde på korset. Nummer två, du behöver en levande relation med Jesus. Kom ihåg min förra predikan så sa, vår första kallelse är, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Inte jag ska göra er till människofiskare, så kom och följ mig. Utan kom och följ mig. Vi behöver en levande relation. Och jag läste en bok som Ville Männisten, en pastor, sa så här att han hade gått ut och varit missionär, och så sa han, och så höll han på att jobba och jobbade mycket i egen kraft så här. Och sen så hör han Gud säga så här: Ville, jag vill hellre vara din vän än att du är missionär. Jag vill först att du är min vän. Jag vill först att du känner mig innan du går ut. Så vi behöver ha en levande relation. Och vi behöver bekänna honom som Herre och Frälsare. Att vi tror på honom med allt vad det innebär. Är ni med mig? Det var trött. Ja. Okej, tre saker som händer när vi ställer oss under det nya förbundet. Ett, vi får ta del av Guds välsignelser. Och det är många. Om vi vill får vi ta del av Guds välsignelser. Och framförallt ett evigt liv. Den eviga frälsningen. Och vi ska sjunga en låt sen som är, även om det går en väg mot framtiden. Även om vi dör, som Filip sa, det bibelordet, det var ju fantastiskt. Även om vi dör så lever vi. Eller var det byta kanske som sa. Nummer två, vi ikläder oss Kristus och han flyttar in i oss. Det finns ett bibelord, Johannes 14:20, där det står: den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Han i oss och vi i honom. Och det står i Efesierbrevet 2:6-7 så här: han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Han har satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Vi har blivit satta på Guds tron. Vi är i honom. I honom så kan göra allt så långt mycket mer än vad vi kan tänka oss och förstå. Och då kan vi leva våra liv utifrån den positionen. Ibland så kan det bli så att man fastnar i: Gud, kom och besök oss. Han är ju här inne. Och han ska inte gå. Han lever här inne. Den helige ande, genom den helige ande. Man kan fastna i det här med att vi är här på jorden och Gud kommer och gör, kom hit. Men vi är i den här världen, men vi är inte av den här världen. Men vi lever i den här världen med den helige ande inom oss. Och därför kan våra böner riktas med ett fokus uppifrån och ner på våra problem. Vi kan leva i den positionen från Guds tron. I Efesierbrevet 1:20-23. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Förstår ni vad det innebär? Han som är i oss satte honom på sin högra sida. Högt över alla härskare, högt över alla makter, högt av alla krafter, herradömen och alla namn som kan nämnas. Nummer tre. Och det här vill landa. Vi får en helig ande. Som gåva. Det står i Lukas 11. Och 3. Nej. 13 är det. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Vi ska ta en stund sen till att be. Och vi ska be, och jag kommer bjuda in dig till att få bli döpt i den helige ande. Känn dig utmanad. Och när vi blir döpta i den helige ande så kan vi få på allvar få leva i anden. Inte i köttet. Vi ska slakta köttet. När vi bodde i Följelsa. Det här har många hört, men ni får höra det igen. Då så hade vi får. Och vi... Det är ju så, när man har djur så behöver de ju slaktas någon gång. Hur jobbigt det kan låta. Men vi gjorde inte det själva, utan vi sålde dem levande. Och då kom det en familj som skulle hämta de här fåren. Och de kommer till Följelsa där på gården i en minibuss. Och det första som händer är att det kommer ut en liten kille och säger så här: "Var kan man pissa?" säger han. "Ja, du kan pissa här." Och sen så när han har varit iväg och pissat så kommer han tillbaka: "När ska vi skära?" säger han. Och vi undrar också lite hur de ska få med sig fåren. Men de tar med sig fåren in i baksätet och spänner fast dem i baksätet här. Sätter på en toppluva på fåren och kör iväg med köttet. Ni kanske inte tror mig, men det är sant. Fråga mamma och pappa, de var där. Lite nervösa skratt. Jag tror att Gud vill ta ditt kött och sätta på en toppluva och köra iväg härifrån idag. Hur sjukt den låter. Kött, för dig som inte vet vad leva i köttet är, det är allt som driver dig bort från Gud. Jag sökte lite i Bibeln på det här igår. Och köttets frukter: otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar med mera. Allting som får oss att må skit. Men om vi fyller oss med den helige ande så kan vi få leva ett liv med blicken fäst på Jesus och på den positionen, den höga positionen. Jag tänker att precis som worship, ni kan komma upp där. Så ska vi ta en stund nu att ja, vi ska sjunga en låt. Och Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Och han är garanter. Han betalar borgen för det nya förbundet. Och du kan leva i det nya förbundet. Du kan kliva in i det nya förbundet frimodigt. Du har access till kungen. Och det är klart. Det betyder inte att vi kan sjunka ner i soffan och bara glida fram i livet. Tvärtom. Tack för att Gud gav oss allt, så kan vi få ge honom allt. Du kan vila i Gud, du kan lita på att han är trofast, du kan lita på att han frälser dig. Men ge allt till honom. För att citera en god vän: Gud har gjort sitt steg. Nu är det dags att göra ditt steg. Vad är ditt steg? Och jag har, när jag bad inför det här mötet så kom det upp i min tanke att jag skulle säga det här. Du som har blivit illa behandlad eller på något sätt sårad när det gäller den heliga ande, eller andedopet. När jag var 4 år så cyklade jag förbi ett väldigt djupt dike. Och när jag cyklade så fick jag något fel. Styret riktades åt fel håll och jag stupade rakt ner i diket. Och hela jag var under vatten. Och i flera år efter det så hoppade jag av cykeln förbi diket och ledde cykeln förbi det diket. Det var min rädsla i många, många år. Jag var så rädd för att åka i det vattnet igen. Du som har lett cykeln förbi den heliga ande och uppfyllelsen av den heliga ande i flera år nu. Jag tror det är dags för dig att ta ett steg att få än en gång få bli uppfylld av den heliga ande. Den heliga ande är ingen som våldför sig på någon. Han är en gentleman. Men han vill ha gemenskap med dig. Det går en väg mot framtiden. Det går en väg mot framtiden. Och vad gör du med framtiden? Vi sjunger.